Upp första Korintierbrevets 12:e kapitel. Vi kommer här att stanna inför det viktiga ämnet om anden och andens gåvor och dess rätta, gåvornas rätta bruk. När aposteln med anledning av ställd fråga kommer in på detta ämne om andens gåvor, då drar han redan från början en skarp gräns mellan de verkliga andegåvorna och extatiska religiösa företeelser från korintiernas hedniska tid. Vi kan läsa vers 2 i det 12:e kapitlet. Ni vet att ni, medan ni var hedningar, fördes bort till stumma avgudar så ofta ni drogs dit. Här hänvisar aposteln till något för korintierna välkänt, till deras erfarenhet av hedendomen, av grekisk religiositet och av hednisk extas. Extasen var i Korint och i Grekland, i denna hedniska miljö, tagen i religionens tjänst. Att viljelöst bli dragen in i extas och ryckt in i extasens tillstånd, att föras bort i extatisk hänryckning, det var i den hedniska föreställningen ett bevis på religiös erfarenhet. Extasen betraktades då som framkallad av guden, och extatikern såg sig genom sin extas vara förenad med gudomen. I detta tillstånd av religiös besatthet kunde då också gudomen förbannas av extatikern. Sådana där förbannelseformulär från första århundradet efter Kristus har man vid utgrävningar påträffat. Man har påträffat en blytavla från Megara in till Aten med sådana förbannelseformulär. Till en ed knöts då en förbannelse. Det bör också tilläggas att farmaka, narkotikapreparat, var brukades som ett medel att försätta vederbörande i detta religiösa extatiska tillstånd. Det var ett vanligt medel härför. Andens gåvor, dessa goda ting fann aposteln i församlingen i Korint, och detta förhållande fyller honom med tacksamhet. Ja, redan i inledningen av brevet, i första kor 1, vers 5, skriver aposteln att han tackar Gud för att korintierna hade blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter. Vittnesbörd om Kristus hade blivit befäst i Korint, så att det inte fattades dem någon nådegåva. Aposteln vet alltså att andens gåvor redan var givna, redan var utdelade till det heliga och det troende i Korint. Bland dessa som förut hade följt den onda andemakt som varit verksam i dem som levde i hedendomens mörker. Hednisk extas, ja, det var hedningarna specialister på, och de visste vilka medel man skulle bruka för att försätta sig i detta tillstånd. Man visste metoderna. Visst kan vi hos Paulus finna en hänförelse, en kristen hänförelse. Han kan till och med själv säga att han är utom sig av häpnad, av hänförelse. Men den hänförelsen är inte framkallad av droger eller något som man har själv hetsat upp sig till, utan den kristna hänförelsen hos aposteln, den är framkallad av hans kristna tro. Han har lärt känna Gud, den sanne guden, den nåderike. Vi kan slå upp andra kor 5:13. Här har vi ett ord där han talar om sig själv som extatiker faktiskt. Men i en helt ny mening naturligtvis. I andra kor 5, vers 13 står det så här. Har vi, lika med jag, har jag, Paulus, varit försatt i ett tillstånd av hänförelse, av häpnad, då är detta inför Gud. Här använder aposteln exestemen, det grekiska ordet, för extas. Har jag varit i extas, man kan faktiskt översätta det så, då är detta inför Gud. Men nu är extas använt i ett helt ny mening naturligtvis. Det är något helt annorlunda än den hedniska trolldomen, den hedniska extasen. Inför Gud bar aposteln fram sin lovprisning, trons lovprisning och trons häpnad. Och detta skedde i en stor gripenhet av evangeliet. När aposteln Paulus har framställt artikeln om syndares rättfärdiggörelse genom tron och målat Guds frälsningsverk i Kristus, när denna framställning har givits församling i Rom med klara ord, då vänder sig aposteln i lovprisning till Gud. En lovprisning som uttrycker det obegripliga, som uttrycker det kristna mysteriet inför apostelns obön. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundlig är icke hans domar och hur outrannsaklig hans vägar. Av honom och genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Detta är den kristne apostelns extas, hans hänförelse, med klara och tydliga grekiska ord, där han prisar den outgrundlige nåderike guden. Låt oss gå tillbaka till andra kor 5:13. Om vi är i ett tillstånd av häpnad i vårt, inför det obegripliga, inför den nåderike guden, så när det gäller vårt förhållande till er, så säger aposteln, så är vi åter vid lugn besinning när det är i vårt förhållande till er. Alltså, inför människor var aposteln nyktert inriktad på att i sin tjänst tjäna korintierna med begripliga ord, med evangeliets ord. När aposteln höll sitt försvarstal inför konung Agrippa och Festus därvid utropade, du är galen, du är från dina sinnen, det vill säga du är som en besatt, mani. Men då säger Paulus till honom lugnt: jag talar sanna ord med lugn besinning. Mot anklagelsen för extatisk religiös besatthet ställer aposteln fram sitt klara och tydliga tal, där sanningens och besinningens ord predikas. Apostlagärningarna 26-25. Vi går nu tillbaka till utgångspunkten, första kor 12. Alltså, mot en hednisk extas och besatthet, där till och med gudomen förbannas, deklarerar aposteln att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i den helige ande. Därmed är en extas som tagit Jesus namnet i sin tjänst avvisad. Ett Jesus namn som förbannas. Ja, där något sådant sker, där råder hedendom, inte kristendom. Och därefter förklarar aposteln i vers 4 att nådegåvorna är många, anden är en och densamme. Aposteln skiljer klart mellan andens person och andens gåvor. Och uttrycket nådegåvorna i vers 4, det är ju samma, det är ju identiskt samma uttryck som andens gåvor. av andens gåvor i församlingen. Dessa gåvor som är av många slag nämner då aposteln vidare, för det första i vers 8, att tala visdomens ord, i vers 10 att profetera. Av vers 28 framgår att apostolatet förklaras vara insatt av Gud och är en nådegåva till kyrkan. Och sedan i kapitel 13, kärlekens gåva, det är en andlig nådegåva. Och sedan kommer aposteln i kapitel 14 att ta upp detta problem om förhållandet mellan profetians gåva och tungomålstalandets gåva. Och det är detta vi ska här stanna inför, för att sedan gå tillbaka till kapitel 12 senare. Förhållandet mellan profetians gåva och tungomålstalandets gåva. Vi säger då först, var och en som äger anden äger också andens gåvor. Var och en som äger anden äger då Guds ande helt och hållet. Guds ande bor i er, säger aposteln. Men den som inte har Kristi ande, han hör honom icke till. Alltså man kan inte äga den heliga ande delvis, utan antingen äger man andens person eller äger man den inte. Så är det ju också med förlåtelsen, rättfärdiggörelsen som åtnjuter sin tron. Den äger man helt och hållet, eller så åtnjuter man i den inte. Men när det gäller andens gåvor, om vi får använda att ni inte tar illa upp, skulle jag kunna vilja säga att andens gåvor kommer portionsförpackade. Var och en får sin särskilda portion, sin särskilda tilldelning. Och det säger ju aposteln själv uttryckligen i Efesierbrevet 4:7. Men åt var och en särskilt av oss blev nåden given. Och här betyder nåden detsamma som nådegåvan. Nåden given. Och så säger aposteln vidare, allt eftersom Kristus tillmätte honom. Han tillmätte åt honom sin gåva. Andens gåvor är alltså redan utdelade av Gud åt det heliga och det troende. Och detta har skett i det syftet att dessa gåvor ska bli församlingen till nytta. Samtidigt lär aposteln att de kristna som redan äger gåvorna, andens gåvor, de kristna uppmanas att bedja om andliga gåvor. Och så ska vi gå över till kapitel 14 och läsa där de tre första verserna. Vi läser dessa. Faren efter kärleken, men varen och ivriga att undfå de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor utan för Gud. Ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord. Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. Vad menas här med profetians gåva? Vad menas med att profetera i detta sammanhang? Vad utsägs med dessa ord? Det är väldigt viktigt här att när vi studerar måste vi veta vad utsäger orden här. Av professor Beckers föreläsning hörde vi att professor Becker nämnde så klart och tydligt att ordet profetera i Bibeln har tre olika betydelser. Prefixet pro kan betyda att profetera inför. Profetera kan också för det andra betyda förutsäga. Och så kan ordet profetera betyda att tala å Guds vägnar. Vi har alltså tre olika betydelser att välja mellan. Och då kommer frågan, vilka betydelser ska vi välja? Är det godtyckligt man tror? Måste vi gissa här? Nej, vi ska inte gissa oss fram. Utan vad är det som avgör? Jo, det är sammanhanget. Det bibliska sammanhanget som aposteln själv ger avgör. Och då ska vi själva läsa den tredje versen. Där står det så här: men den som profeterar, han talar för människor. Och då ser vi ju direkt att hur oerhört klart och tydligt skriften är. Aposteln själv förklarar ju vad ordet profetera här betyder. Det betyder att profetera inför. Han profeterar inför människor. Han talar offentligt inför människor. Och det är ju helt tydligt också att i detta sammanhang betyder profetera inför människor, ligger också denna tredje innebörd, att profetera, att tala å Guds vägnar. Alltså, profetera betyder i detta sammanhang att profetera inför människor offentligt och att profetera å Guds vägnar. Och det kommer ju fram av texten. Vi läser en gång till. Men den som profeterar, han talar inför människor offentligt. Och så vidare. Dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. Han talar, han bygger kyrkan. Han talar å Guds vägnar. Och vi har ju också samma förhållande i predika. Predikare, prefixet där betyder tala inför. Och vi har också sedan sammanställningen att vara lärare och vara profet. Det är ju samma uttryck, samma innebörd. Apostlarna var förmedlare av den gudomliga uppenbarelsen. Det var åsyna vittnen till profetians fullbordan. Det vi har sett, det vittnar vi om. Apostolatet är unikt, liksom det gammaltestamentliga profetdömet och profetämbetet. Det i Nya testamentet omnämnda profeterna är alltså inte sådana som kommer med nya profetiska budskap utöver apostlarnas undervisning. Nej, de nytestamentliga profeterna, det är helt enkelt de nytestamentliga pastorerna och lärarna. Av kyrkohistorien lär vi nämligen att i början var dessa nytestamentliga profeter inte alltid knutna till församlingarna, utan det var någon form av stiftsadjunkter som reste mellan de olika församlingarna och stannade 3 dagar. De nytestamentliga profeterna var de nytestamentliga lärarna, och de predikade inte utöver apostlarnas undervisning och gav något nytt och kom med nya läror, utan de förkunnade den apostoliska traditionen, den apostoliska undervisningen. Vi ser alltså här att den gudomliga uppenbarelsen är ju redan given genom profeter och apostlar. När aposteln skriver, då skriver aposteln helig skrift. Aposteln skriver helig skrift. Vi får ett nya testamente, en helig skrift. Vi kan läsa 1 Kor 4:6. Där står det, framgår det så klart. Där står det så här: detta, mina bröder, har jag nu för er skull så framställt som gällde det mig och Apollos. Ty jag vill att ni ska i fråga om oss lära er detta, inte utöver det ting som är skrivna. Jag vill icke att ni ska stå emot varann, uppblåsta var och en över sin lärare. Paulus har i 1 Kor 4 framställt sina grundsatser om predikoämbetet. Om pastorn som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Och när han har gjort detta, och då hänvisar han till det ting som skrivits. Det ting som han själv har skrivit. Som har skrivits av aposteln. Men vi vet ju att denna hänvisning, till det som har skrivits. Det är ju vanligtvis en hänvisning till Gamla testamentets heliga skrifter. Alltså, när aposteln hänvisar till vad han själv har skrivit, då uttrycker han detta till det ting som skrivits. Det, med samma uttryck som när man hänvisar till Gamla testamentets heliga skrifter. Alltså regeln, inte utöver det ting som skrivits, inte utöver skriftens kanon. Det innebär Paulus ord är uppenbarelsens ord. Paulus ord är helig skrift. Efter denna utvikning, låt oss då gå tillbaka till 1 Kor 14:3. Och vi ser då här att profetera är att tala inför människor. Den som profeterar, han utlägger skriften. Att profetera betyder här att predika något som redan är uppenbarat. Att uppbygga, att förmana och att trösta. Ett viktigt bibelställe här också. Gud har ju i församlingen satt först och främst några till apostlar. För det andra några till profeter och lärare. Apostlarna är uppenbararna av den heliga gudomliga sanningen. Och profeterna och lärarna och pastorerna och biskoparna och kyrkoherden och alla dessa titlar på, de förkunnar det som är uppenbarat. Det Nya testamentets profeter predikar och utlägger apostlarnas ord. Vad betyder då att tala tungomål? Vi måste också ha klart för oss vad detta betyder. I Svenska kyrkobibeln 1917 används i vers 2 uttrycket att tala tungomål, så också i vers 4. Och samma grekiska ord översätts i vers 18 med språk. Det grekiska ordet för tungomål heter glosa. Och det är ju vårt glosa. Vi har ju glosbok, ordbok. Att tala tungomål, det är att tala helt enkelt främmande språk. Glosa, att tala främmande språk. Därför måste vi avvisa den uppfattning som återges i Svensk biblisk uppslagsbok av Egnell Fridriksen, att tungomålstalet i Korint skulle ha bestått av frivilligt eller ofrivilligt utstötande av onormala främmande ljud av oartikulerat tal. Nej, visst inte det är. Det var inte så att korintierna kom med sina och var några buktalare. Det är helt otänkbart. Paulus skulle ha betraktat detta som hednisk magi. Paulus hade ju läst de gammaltestamentliga heliga skriftrullarna. Han hade säkert kanske själv en Jesaja-rulle. Och där stod detta i Jesaja 8:19. Och när man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, vem som viska och mumla, då stod det i apostelns grekiska Septuaginta-översättning, de som buktalar och kommer med magljud. Det var ju sådana ljud som trollkarlarna kunde föra fram, ventriloquism, buktaleri. Men det är ju mot detta buktaleri, så detta avvisas ju helt av profeten Jesaja. Och mot sådan hedendom ställer profeten Jesaja: håll er till läran, håll er till vittnesbördet, håll er till bibelrullarna. Men samma uppslagsverk ger också en annan förklaring till tungomålstalet i Korint. En rätt förklaring. Det kan vara fråga om en övernaturlig förmåga att plötsligt kunna tala ett empiriskt språk utan föregående övning. Ja, det är fråga om just detta. Den närmaste förklaringen, den naturliga, är ju att ställa samman det så kallade tungomålstalet i Korint med pingstdagens under, när apostlarna i Jerusalem bevisligen talade främmande språk. Pingstdagens tungomålstal innebar att alla de skilda folken i Jerusalem på sitt eget tungomål fick höra om Guds väldiga gärningar. Tungomålstalet i Korint var däremot obegripligt och oförståeligt och behövde uttydas. Inte desto mindre utsäger aposteln att detta främmande språk ändå, det var ett utflöde av den ande som utgjutits, en andens gåva. Det var alltså inte i Korint frågan om oartikulerade läten, utan om ett främmande språk som krävde översättare. I kapitel 14 gör nu aposteln en jämförelse mellan profetia och tungomåls och talande av främmande språk. Tydligen var det så att i Korint så var man väldigt gripen inför det extraordinära. Och man var väldigt gripen inför detta extraordinära och undra som hände, att helt plötsligt talades främmande språk. Och så ger aposteln en värdering av dessa gåvor, profetian, tungomålstalande, talande av främmande språk. Av dessa gåvor i församlingen, säger aposteln, är profetians gåva den större. Skriftutläggningen, att kunna utlägga skriften, är något som en kristen ska verkligen ska bedja om och verkligen ska eftersträva. Vers 1. Talar någon tungomål, då ska han i så fall bedja om att kunna uttyda, översätta. Tungomålstal utan översättning är helt värdelöst i församlingen, i församlings gudstjänst, säger aposteln. I förhållande till profetian är detta tal, tungomålstalet, oanvändbart som kyrkospråk i församlingen. Vi kan ju tänka på hur det i den katolska kyrkans gudstjänst på 1500-talet så var kyrkospråket latin. När man i min hemförsamling, Skellefteå landsförsamling, år 1536 för första gången firade en luthersk gudstjänst och högmässan höll på svenska, då heter det om allmogen att allmogen protesterade. Men det måste vara helt riktigt att evangeliet ska förkunnas med klara och tydliga och begripliga ord. Nu ska vi gå till 1 Kor 14 och vers 18. Vers 19. Det är en viktig bibelvers som vi ska stanna inför. Här säger aposteln själv: Jag vill hellre i församlingen tala fem ord med mitt förstånd till undervisning jämväl för andra än 10 000 i tungor. Det är många som har förstått den här bibelversen så här, att visserligen värderar aposteln profetian mer än tungomålstalet i församlingen, men att tungomålstalet i församlingen ändå ska ha en viss plats, låt vara ytterst lite i församlingen. Men jag skulle vilja säga, jag tror att det är viktigt att när vi läser Bibeln så bör vi också förstå att här är faktiskt en översättning given, som är en översättning utifrån en hebreisk tänkande. Ska vi försöka gå tillbaka till Lukas 18:14, så ska vi se hur hebreerna uttrycker sig. Här handlar det om de två som gick upp i helgedomen för att bedja. Det var en tollare, en publikan, och där var det en farisé. Ska vi läsa allsammans? Två män gick upp i helgedomen för att bedja. Den ene var en farisé och den andra en publikan. Och farisén trädde fram för sig själv: Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, eller så som denne publikan. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag giver 10 av allt vad jag förvärvar. Men publikanen stod långt borta och ville inte ens lyfta upp sina ögon mot himlen, utan slog sig för sitt bröst och sade: Gud misskunna dig över mig, syndare. Jag säger er, och här kommer detta, Jesus sade: denne gick hem igen rättfärdig mer än den andre. Många som läser Bibeln och som inte kanske har läst Bibeln så länge har missförstått den här texten och tänkt sig att detta innebär att publikanen gick hem rättfärdig. Men farisén gick också hem rättfärdig, men inte i samma grad. Men det är ju inte alls så. Då har vi ju helt missförstått texten. Utan här är ju en hebreisk form. Denne tollare gick hem rättfärdig, ja. Och den andra gick hem orättfärdig. Visst är det så? Det är ju självklart. Och vi kan gå till Norska Bibelsällskapets översättning, som helt korrekt har översatt: tollaren gick hem rättfärdig, den andra icke. Och jag tror att det är väldigt viktigt det här. För här, det är visserligen en mera ordagrann översättning som har getts i 1917 års bibelöversättning. Men det är en översättning enligt den hebreiska språkbruket, och den missuppfattas på svenskan. Och här är det många som sagt att farisén gick ändå hem, men han var väl ändå en litet bit rättfärdig ändå, fastän han uttryckte sig dumt. Men sakligt sett är detta: tollaren gick hem rättfärdig med trons rättfärdighet, farisén icke. Och om vi då har sett hur man förstår detta uttryck mer än, så förstår vi också vers 19. Dock, jag vill hellre i församlingen tala 5 ord med mitt förstånd till undervisning, jämfört för andra, än 10 000 med tungomål. Det betyder, jag vill icke i församlingen tala 10 000 ord i tungomål. Jag vill icke tala främmande språk. Jag vill i församlingen, jag föredrar att tala 5 ord som är begripliga. Och så avvisar aposteln Paulus bruket av främmande språk, om det är obegripligt, om det inte översätts i församlingen. Alltså, och det är frågan om församlingssammankomsten. När det är frågan om församlingssammankomsten vill jag hellre tala med mitt 5 ord med mitt förstånd. Jag vill icke tala obegripligt. Och detta obegripliga tal i församlingens sammankomst, om detta tal lämnas oersatt, då är det ett dåraktigt och barnsligt tal. Läs vers 20. Mina bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i ondskan, var fullmogna till förståndet. Så som barn till förståndet karakteriserar aposteln sådana som i församlingen föredrar tungomålstalandets ljuvliga berusning framför profetians heliga klara allvar och klara ord. Var inte barn i förståndet. Alltså, ett tungotal utan översättning har något ofullkomligt över sig och får inte brukas i församlingssammankomsten om det inte ges en översättning. Vi har alltså hört aposteln försäkra att han i församlingssammankomsten inte vill tala något främmande språk. Men då kommer vi till detta: fast den aposteln själv inför Gud talar sådana språk mer än alla. Vers 18. Om Gud vare tack, jag talar tungomål mer, jag talar språk mer än ni alla. Och av vers 14 framgår då att detta tungomål, detta obegripliga språk, det brukar aposteln i sin enskilda andakt när han ber. Och detta föranleder oss att gå över till detta, till den avdelning om tungomålstalet, det främmande språket i den enskilda andakten. i den enskilda andakten. Då talar tungomålstalaren inför Gud. Och Gud förstår alla språk. Gud, han är allvetande. Han har inte språksvårigheter. Ingen människa hör och förstår honom. Men nu är han ensam i sin andakt. Och då talar aposteln i anden mysterier. Ett sådant tungomålstal som sker enskilt inför Gud är då ett tal som är i det närmaste förknippat med bön, tacksägelse och lov. Det ser vi också i vers 14 när han talar om hur han lovsjunger. Ett tungomålstal enskilt, ett sådant, är dock utan frukt för andra, till andra förstår det inte. Och därför säger aposteln att i församlingen bör jag bedja med mitt förstånd. Och när jag beder i församlingen vid min predikande undervisning, då säger församlingen amen. Det säger amen till bönen, som vi brukar säga. Detta är sant. Vi ska gå över då till frågan om tungomålstalet, det obegripliga språket, som ett domens tecken. Sammanfattningsvis anger så Paulus det så kallade tungomålstalets plats i Guds frälsningsråds slut med en vers från profeten Jesaja. Jesaja 28, vers 11. Vi ska slå upp 1 Kor 14, 22. Alltså, det är skrivet: genom människor med främmande läppar ska jag tala till detta folk, men inte ens så skall det höra mig, säger Herren. Omedelbart efter Jesaja citatet ger då aposteln sammanfattning. Alltså är tungomålen ett tecken, ej för den som tror, utan för den som inte tror. Detta ställe Jesaja tycks vid första anblick inte stå i något som helst förhållande till det så kallade tungomålstalet i Korint. Till Herrens ord genom profeten Jesaja syftar på hur Gud genom assyrerna, genom främmande folk och genom främmande folks språk skulle hemsöka och straffa detta folk, judafolket. Det folk som Gud själv förgäves hade sökt draga till sig. Detta folk skulle nu få höra erövrarnas hårda språk, och förstockelsen skulle drabba detta folk. När nu samma obegripliga tal utan uttydning och utan översättning hörs i Korint, i församlingen där, då var detta tal i Korint i sin skrämmande obegriplighet ett tecken, ett domens tecken, Guds straffdom över dem som inte tror profeterna. Aposteln Paulus hade, när han kom till Korint, predikat i judarnas synagoga. Men när dessa stod emot honom och for ut i smädelser, då sa Paulus: jag är utan skuld. Jag går nu till hedningarna. Apostlagärningarna 18, vers 6. Ett domens tecken för Juda och Jerusalem var assyriernas främmande språk. Ett domens tecken var det främmande språket i Korint. Den otro som Israel visade efter pingst, inte endast i Palestina, denna otro stod som dömd genom det tal som hördes men ej förstods. Som ett sådant domens tecken var det också tidsbestämt, för genom Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus och templets förstöring gavs ju också det yttre tecknet på att Gud hade förstockat detta folk, så som folk, nation betraktat. Och det visar sig också att kortvarigt och tillfälligt var verkligt detta främmande, obegripliga tal i Korint. Det framgår av kyrkofäderna. Kyrkofäderna har så svårt att förklara det. Och då säger bara Chrysostom, och säger till exempel: detta förekommer inte längre. Och kyrkofadern Augustinus från 300-talet säger på samma sätt. Om vi alltså skulle sammanfatta apostelns undervisning om det så kallade tungomålstalet i Korinth, bruket av främmande språk, då är vi liksom Chrysostomos hänvisar till Paulus framställning i 1 Kor 14. Några analogier eller paralleller till sådant har vi inte heller nu. Tungomålstalet i Korinth var väl ett utflöde av anden, av andens gåvor. Men profetians gåva var större och skriftutläggningens predikan måste ske i församlingen med klara ord. I församlingens sammankomst skulle ett sådant tungomålstal ej förekomma om översättning ej gavs. Men i det enskilda gemensamma, i den enskilda andakten, där ägde detta tungomålstal, där skedde detta. Men när aposteln säger att han talar tungor och talar språk mer än de alla i sin bön, då förstår vi att ordet lås har fått en ny betydelse. Han vänder sig till sin Gud i obönen. O vilken rikedom av hos Gud, hur outgrundlig och obegriplig är inte Gud. Kanske vi skulle kunna ge ett exempel. Hur uttryckte sig Paulus i sin enskilda bön? Om jag får bara, det kan vara barnsligt, men om jag får ge hur jag tänker med detta. Så vet vi detta. Vi vet att apostelns liv, det var inget liv i dans på rosor. Det var en törneväg han gick. Och han säger själv i 2 Kor 2:4 att det var i stor nöd och hjärtångest under många tårar som jag skrev till er. Det måste inte den man som hade många gånger fått 30-40 slag på ett när. Det många, många gånger måste inte den mannen ha knäppt sina händer och med skälvande läppar ropat till sin Gud. Och han kunde inte, han orkade inte tala med förståeliga ord. Ungefär som Hanna i helgedomen i Silo. Hanna som i sin djupa bedrövelse kom till helgedomen och började beda till Herren under bitter gråt. Och när hon så länge bad inför Herren, då kommer och hur prästen Eli ser hur hennes läppar rör sig. Men att han hör ju ingenting, och han varken hör eller förstår. Då frågar Eli: är du drucken, så se till att ruset lämnar dig. Men då säger kvinnan: jag utgöt min själ för Herren. 1 Samuelsbok. Hur många gånger var det inte som aposteln måste knäppa sina händer och med skälvande läppar och med slagen 39 gånger. Hur måste inte han gråta. Han hade inte ord att bära fram, men Gud hörde hans tal, hans hjärta, och det var Gud som uppehöll honom.